Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Vad står om dig på Wikipedia?
Det står nog mitt namn, när jag är född, och att jag säkert har jobbat på MTV, Andra Avenyn, Inre Cirkeln och kanske någon pjäs som jag har gjort, tror jag.
Men kan jag förstå någonting om dig genom att kolla vilka jobb du har gjort?
Nej, jag tror att det är svårt att veta vem någon person är. Så. Man är så mycket mer komplex än såna korta beskrivningar på Wikipedia. Men kanske någon liten kluring.
Det är givetvis stort att hon spelar mot Scarlett Johansson i kommande Marvel-filmen Black Widow, men samtidigt kanske inte så förvånande med tanke på att Nana Blondell gått från klarhet till klarhet i större och större roller under de 16 år som gått sedan hennes första tv-insats i Livet enligt Rosa. Utöver ett 20-tal film- och tv-projekt har hon dessutom spelat en hel del teater, gick ut scenskolan 2013, och hur den tiden var att spela huvudrollen i superaktuella första svenska långfilmen på Netflix, Red Dot och 657 eller 701. Det avhandlas i Värvet 456 med Nanna Blondell. Känner du att du har valt dina jobb?
Ja, jag börjar känna mer och mer att jag har kommit dit. Men det har nog inte allt. Vissa jobb har bara varit så här, shit, jag måste ju liksom tugga, betala hyra och sådana grejer. Men jag känner ändå att jag bara kommer mer till den positionen nu där jag kan kanske mer välja bort faktiskt vilka jobb jag inte vill göra. Så skulle jag nog uttrycka det.
Säg lite jobb du har valt bort.
Nej men gud, det är så känsligt. Nej men jag kan säga, men typ av roller som jag kanske känner är väldigt stereotypa eller bara intetsägande eller bara utfyllnad har jag kanske valt bort. Eller när man känner så här, är inte de intresserade av mig som skådespelare eller rollen kanske inte har liksom en egen agenda. Man bara är liksom så här, vi behöver kanske en mångfaldskvot eller så. Då har jag liksom valt bort det när jag känt det.
Känner du till den amerikanska termen token black guy?
Absolut. Mm.
Kan inte du förklara det för lyssnarna? För jag tänker att det låter lite grann som att det är det du pratar om.
Åh shit, det här skulle jag behövt förbereda. Nej men, the token black guy kan ju vara när man... nu vet inte jag om jag kan exakta den benämningen. Det finns säkert någon jättebra på det. Men det är väl när man stoppar in en svart person. Och ofta är det ju den här bästa vännen som blir mördad. Eller den roliga svarta killen. Man bara stoppar in en. Och det är ju bara för funktionen av att han ska vara svart. Mm. Och då har man checkat av det på sin lista. Och det, i Sverige så kan ju det vara med bara en allmän invandrarbakgrund. Att man så här behöver fylla kanske på pappret att vi har... liksom gjort mångfaldschecken och då stoppar man in lite roller som egentligen inte driver eller har en egen agenda eller en egen historia i berättelsen, utan det är bara utfyllnad, och då, de blir ju ofta liksom väldigt stereotypa.
Men och det där är ju en verklighet, tänker jag, och, ja, det är en verklighet idag fortfarande,
och jag tänker att det är så viktigt att man försöker motverka det, för att inte bara dels för så här, vi som skådespelare, att det är en sån tråkig uppgift, utan alltså, kultur och konst och media har ju en extrem makt. Alltså, den visuella makten är ju jättestor. Och om man hela tiden porträtterar en typ av person på ett sätt, då blir det också cementerat som en sanning i samhället. Och man har ju sett i rapporter att framförallt typ svarta män runt om i världen porträtteras negativt eller som gangsters. Och om då uppfattar ju också publiken svarta människor på det sättet. Och det gör ju också någonting med dem som ser sig själv och speglar sig själva i de historierna. Så de svarta män som växer upp, nu tar jag det som ett exempel, blir ju väldigt så här demoraliserande och man får alltså dålig självkänsla. Och man har också sett i rapporter att det påverkar det kognitiva beteendet hos minoriteter. Mm. Att hela tiden porträtteras negativt, exempelvis.
Hur ofta känner du när du får ett manus att det ser ut på det sättet?
Ja, men alltså för mig så måste jag ändå säga att den senaste tiden så har det inte, så har det blivit en jättestor förändring.
Hur lång är senaste tiden?
Jag skulle egentligen säga att typ en sån här brytpunkt som jag märkte var typ när Sverigedemokraterna fick så här 10% eller vad var det? Du vet, när jag kommer ihåg att Lars Ohly typ lämnade studion det året. Så märkte jag typ en förändring i filmbranschen, måste jag säga.
Var det inte 2014 efter
kan
valet?
Kan det ha varit det? Mm. Ja, där det helt plötsligt, det kändes som att folk vaknade upp lite. Och då fick jag, vet jag, börja liksom provfilma för roller som kanske hade så här svensklingande namn. Eller där det kanske inte betydde så mycket vad man hade för bakgrund. Så för min del så måste jag ändå säga att jag har skett en jättestor förändring de senaste åren. Även om det ibland dyker upp lite manus eller provscener som är... extremt ensidiga.
Nej, du, det var 2010 faktiskt.
Var det 2010? Mm. Ja, men då, jag minns det som en sån här grej att jag tänkte att det blev som en liten skift, att folk började bli lite mer medvetna och kanske, eller så var det bara att min karriär började liksom rulla på lite mer. Men också bara de senaste åren för mig, så jag menar, när jag fick provfilma för Den inre cirkeln och jag fick pappret liksom om rollen, så stod det så här Lena Nilsdotter. Till och med jag själv var så här, jag tror att de har skickat till fel person. Det var liksom otrovärdigt för mig själv att jag skulle spela någon som hette Lena Nilsdotter. De var så här, nej men det är den rollen. Och bara det är ju var för mig ett jättestort framsteg. Att det inte var den här klassiska Fatima.
Och det stod ingenting om din hudfärg den?
Nej, ingenting. Nej.
Jag hörde en intervju med dig som du gjorde med Titti Schultz. Och efter den så gjorde jag liksom en reflektion om att det känns som att du drar ett rätt tungt lass genom bara vad du. Och du tog upp det i den här intervjun som inte var så gammal.
Mm.
Att du på något sätt behöver jobba dubbelt när du läser manus. Liksom med någon slags... förklara, förlåt.
Nej, men jag tänker eftersom det är så extremt få svarta skådespelerskor framförallt som är aktiva och som får jobba. Och när vi väl är på, när vi väl kommer ut med en tv-serie eller en film så kanske det är den enda svarta kvinnan man ser i en roll det året. Och då blir det på något sätt lite av ett ansvar som jag tar själv men också tycker det är viktigt att ta att man... Att man går igenom manus och ser, är det här medvetna val? Eller vad sänder vi ut med den här karaktären nu? Alltså det finns ju flera bottnar alltid. Jag ska ta ett exempel, om jag spelar mot en äldre vit man. Och sen så kanske det bara är manus att han är lite extra otrevlig mot mig bara. Det kanske är en roll också som kanske inte alls är tänkt att få, liksom, hennes hudfärg spelar ingen roll. Men sätter man mig i den rollen där... Och han bara är allmänt extra otrevlig. Då kan publiken läsa in kanske rasism med det. Eller andra saker. Fast det kanske inte är... Det är inte medvetet skrivet så. Men sådana saker måste jag... Eller tar jag ansvar och kollar så här. Men är okej, vad kommer det sända ut då? Då kanske folk kopplar det till att han är rasistisk mot mig. Fast det inte är tanken. Att man måste ändå vara alltså, medveten om vad... typ svart hy eller en minoritet sänder ut för signaler att man måste göra medvetna val. Och där jobbar jag oftast i manus med att kolla så att okej, ska han vara otrevlig, det kanske kan vara bra till och med att folk uppfattar honom så rasistisk eller inte. Så jag jobbar liksom så här fram och tillbaka ofta med texter och tar lite ansvar. Bara för att det inte ska bli omedvetna val man gör.
Alltså, ska du ha det så här?
Man blir lite extra trött. Men det är också viktigt. Alltså... Man måste, om man har det privilegiet att göra film och nå ut till människor så måste man också ta ansvar, tänker jag. Så jag tar gärna det ansvaret, men det är klart att det vore ju asskönt att jobba med folk som också typ är medvetna om sådana saker. Mm. Sen handlar det om att alltså, min hudfärg är inte bara, jag är inte bara min hudfärg. Jag vill inte bara definiera som det, men det är ändå, den finns där och... Den säger någonting i och med så som världen ser ut idag.
Men tror du att du kommer liksom uppleva känslan av att den inte spelar någon roll? Tonen på din hy?
Jag vill tro det. Och jag tycker ändå att när jag jobbar typ med regissörer som typ också nu Alain Darborg som är halviranier så är det som att vi pratar liksom samma språk. Och det är jätteskönt. Han är också så här typ fattig. De här små subtila grejerna och vet om man kan använda det och när det, liksom, när det går för långt. Eller, och då är det bara som så här, vi fattar varandra. Det är jätte, jag var extremt avslappnad och kunde släppa ansvar till exempel i den filmen.
Mm. Red Dot.
Mm.
Sen tänker jag också att om vi nu har det här liksom att dels då i egenskap av att du är du och sen så den liksom andra läsningen som du behöver göra av manus och sen dessutom då så får du sitta här.
Och prata om det.
Ja, precis.
Ja, jag sa faktiskt det i morse, jag sa så här, jag undrar hur mycket jag kommer behöva prata om att jag är svart skådespelare idag. Men grejen, jag har egentligen inget emot det, det är bara ibland så blir det... Det enda man pratar om. Och det kan bli lite tröttsamt. För att jag måste kanske också då tänka. Om jag tänker om du skulle sitta med en vit skådespelare. Så tror jag inte att hon skulle kanske gå hemma och tänka. Så här, nu måste jag nog formulera mig kring de här frågorna om min vithet.
Ja, visst.
Så att man gör ju alltid ett litet extraarbete. Men med det sagt så tycker jag att det arbete som jag lägger in som skådespelare extra. Borde även andra skådespelare göra. Tänker jag för att. Om man är vit så borde man också göra den analysen och kanske jobba med vad säger det här, vad säger min vithet? Så det är egentligen inte ett negativt arbete. Det är fler borde ta efter det.
Ja, och jag hade nog inte skrivit de frågorna till dig ifall det inte var för det att jag tycker mig ha märkt att du gärna liksom lyfter det.
Mm. Jag skulle nog inte säga att jag gärna lyfter det, men jag skulle nog säga att att alla intervjuer jag gör så får jag de frågorna.
Okay. Mm.
Och då är inte jag så här, nej, jag vill inte prata om min svarthet. För jag tycker också att det är bra att prata om den. Men det är nog inte jag själv som har lyft dem.
Nej, jag fattar.
Jag tror också att jag kan göra intervjuer där jag pratar i en timme om något helt annat. Så är det en fråga och det är ändå då den som blir liksom rubriken eller headlinen.
Ja, men då ser vi ifall vi återkommer till det.
Ja.
Men en sak som, ja, nu blir det direkt,
ja,
inser jag.
För att
jag
skulle, men kör på.
Nej, men jag vill prata om Noni och Elisabeth, mm, nämligen, som jag ju då hittade på din Wikipedia-sida, mm, som jag inte visste att du hade gjort.
Mm.
Din regidebut från 2016.
Ja, måste det ha varit. Ja.
En kortfilm som jag gissar är 99% självbiografi.
Ja, absolut.
Vill du berätta om det?
Ja, det kan jag göra. Jag var gravid, tror jag. Och hade en sån här paus från Dramaten för att ja, jag var gravid och mådde inte så bra. Så att jag behövde inte repa och spela. Så det gick jag hemma och sen så kollade jag mycket på film. Så såg jag en film som heter Killer of Sheep som Charles Burnett har gjort. Och det är en svart regissör i USA. Det är en svartvit film. Han gjorde det som sin studentfilm på någon filmskola i USA i alla fall. Och den är helt fantastisk. Och det är egentligen bara som en uppväxtskildring av hans barndom. Och den på något sätt, det, liksom, det handlar om de i LA och handlar om en arbetarklassfamilj. Och så otroligt vackra miljöer av liksom Compton. Och när jag såg den så blev jag så jätteinspirerad av att, men gud, det här kan jag också göra. Jag skriver en kortfilm. Och då bestämde jag mig för att skriva om mig och min styvsyster.
Vilka ni? Ja, vad heter ni?
Noni.
Heter du det eller kallas du bara för det?
Jag heter det.
Och du?
Elisabeth.
Är ni tvillingar?
Nej. Jag är ett halvt år gammalare än Elisabeth.
Äldre heter det. Ni ser exakt likadana ut, än ni syskon.
Ja, min mamma är gift med min pappa och så har vi en lilla syster tillsammans.
Kommer ni ifrån?
Min mamma är svensk och min pappa är från Ghana.
Och min mamma är svensk och min pappa är från Tanzania, men jag har aldrig träffat honom.
Och egentligen bara göra som en skildring, en kort helg om en liten flicka som heter Noni som bor hos sin mamma i innerstan och på helgen åker till sin pappa då som är svart ute i förorten. Och så under den helgen så upplever de rasism och sexism och kanske inser att deras föräldrar är alkoholister. Och så att det blir som att hon är ett väldigt lyckligt barn och sen under den här helgen så ser hon så här vuxenvärlden och allt är onda och åker därifrån, kommer tillbaka till mamma olycklig. Så det, och det är också, jag hittade liksom strukturen av berättelsen av en fabel som jag läste som handlar om ett litet djur som hänger upp och ner och ler. Men alla människor som kommer att titta på det här djuret tror att det är olyckligt. Och sen så tar de djuret från djungeln eller skogen eller vad det nu var. Så visar människorna djuret hela världen. Och sen så hänger de upp djuret igen tillbaka eller lämnar tillbaka det till skogen eller djungeln eller vad det nu var. Och sen så säger de, ja, men nu ler den. Men så är det egentligen att den har blivit olycklig, men eftersom den hänger upp och ner så har liksom leendet vänts åt andra hållet. Så det var liksom själva strukturen av berättelsen.
Ja, jag gissade att den var 99% självbiografisk. Mm. Hur självupplevd är storyn?
Jo, men det är alltså det är små fragment som jag tagit från min barndom. Till exempel så här, första gången jag upplevde att någon sa N-ordet, mm, utan att veta att det var negativt. Eller första gången som vi hade en granne där som hade en mamma som var psykiskt sjuk. Som vi tyckte jättemycket om för att hon liksom pratade så direkt till oss. Och var liksom på vår barnnivå på något sätt. Hon var den vuxna som verkligen talade. Liksom.
Superrasist i filmen dock.
Ja, hon var jätterasistisk.
Ah, okay. Mm.
Men vi fattade liksom inte det. För oss var det, hon var liksom den vuxna som ändå typ satt och fikade med oss.
Och såg er.
Och såg oss. Mm. Men hon sa ju helt sjuka saker. Mm. Och sen så är det en liten skateboardkille där också som raggar, tror jag. Gud, det var så länge sedan jag såg den. Så jag bara satte ihop de där så här små fragment från min barndom i den där lilla helgen.
Jättefin film tycker jag.
Har du sett den?
Ja, det är klart.
Aha, men gud. Den är väl, ja, jag blev så missnöjd med den för att vi hann inte filma klart allting. Vi hade bara 4 dagar på oss och jag gjorde det här misstaget att jag satte för många locations.
Okej. Okay.
Så det är alltid som man, jag hade så himla stora visioner för filmen och så blev den inte riktigt som jag hade tänkt mig.
Men hade den inte hållit för en lång film?
Jo, jag tänkte sen efteråt att jag skulle sätta mig och skriva en långfilm. Men jag var så förtjust i de där tjejerna och de växer ju så snabbt. Så de blev ju typ tonåringar sommaren efter. Så då var jag så här, nej gud, ska jag hitta två nya tjejer? Så jag släppte det.
Okej. För du vill ju regissera, vet jag. Mer.
Ja, alltså jag har någon form av, vad heter det på svenska, desire, begär.
Ja.
Eller så. Att skapa och skapa berättelser mer. Och berätta saker som jag kanske tycker fattas idag. Men jag har också jättestor passion för skådespeleri. Och nu i den delen av karriären där liksom det har kommit väldigt mycket jobb. Så det har liksom kommit lite, inte riktigt haft tid. Men jag vill. Men kanske framförallt mest skriva, tror jag.
Hinner du skriva då?
Jag hinner och jag skriver. Men det tar tid. Jag skriver när jag är ledig och så. Så vi får se när det kommer.
Och om vi går åter till Noni och Elisabeth då. Alltså även om den filmen har några år på nacken så, så säger den ju någonting om rasism. Och jag tänker mig att den kanske, alltså att du tänker dig att den utspelas någonstans i skiftet 80-90-tal.
Mm, absolut.
Vad har hänt sen dess, tänker du?
Ja, shit. Alltså jag måste säga att när jag spelade in den så åkte jag ju tillbaka till de kvarteren som där min pappa bodde i Vårberg. Och när jag var liten så var ju det, alltså jag älskade att vara i Skärholmen och Vårberg. Och jag tyckte ju att det var liksom mycket finare än min mammas sekelskiftsfyra i Vasastan. De hade moderna hissar, det var glas på balkongerna, det var så fräscht nya lägenhet. Jag kommer ihåg att jag bara så här, gud, till mina kompisar sa, ni måste komma till min pappa, det är så här modern ny hiss typ. Och nu när jag åkte tillbaka så måste jag säga, jag blev chockad över hur nedgånget det var. Och det var liksom, alltså portkoderna var utdragna, det var liksom hus, trapphusen var sprickor, målarfärg. Jag blev verkligen, kändes som jag var en så här förort i Paris. Så jag, och jag hade inte varit tillbaka på så många år, så jag blev chockad över hur nedgånget det är. Och det tycker jag bara visar på egentligen hur stora klyftor det har blivit i Sverige. Både klassmässigt och i och med klass så kommer jag också liksom utanförskap. Och så på det sättet så tycker jag kanske att det har blivit mer segregerat och hårdare än när jag var liten. Men också på många sätt har det blivit mycket bättre i media och så. Och folk har fått fler chanser kanske och mer, det är ju mer mångfald i Sverige idag än vad det var då. Men ja, det är svårt att säga det. Jag tror att det både har blivit bättre och sämre på något sätt.
Ja, men det är nog en rimlig analys.
Mm.
I egenskap av skådespelare och regissör kanske, vad vill du berätta?
Jag tror att jag är nog ganska inne på att berätta ganska personliga historier. Men inte privata, om jag säger så.
Vad gör du för distinktion?
Det som är, ja, men det här är ganska intressant faktiskt. Jag tycker man kan vara personlig och då menar jag att man utgår ifrån saker man har upplevt eller sett eller folk man känner, sånt som ligger nära ens hjärta. Men privat är liksom när man börjar gegga in sina egna känslor i det, eller man vill på något sätt göra det terapeutiskt för sig själv, och det har jag inget intresse av. Som Noni och Elisabeth var ju, det var ju personliga upplevelser, men det var ändå inte kanske exakt hur jag kände eller att jag giggade in liksom. Ja, det är svårt, den är en väldigt så här osynlig fin linje, men jag tror att jag är ganska klar på vad jag drar. Att man kan ha karaktärer som har upplevt samma saker som en själv, men kanske inte känner samma saker som en själv och sådär. Så jag vill berätta historier om komplexa människor. Jag tycker identitet är intressant i alla aspekter när det kommer till film och berättande. Alltså, vem är jag? Hur ser andra människor på vem man är? Och ja, men de typer av liksom personliga berättelser, men som kanske, gud vad jag flummar ut nu, men som kanske har en större strukturell berättelse i sig. Det är jag intresserad av.
Med, nu kanske jag fastnar onödigt mycket i Noni och Elisabeth, men den gjorde intryck på mig. Och då tänker jag så här att den är ju också något slags klasskritik.
Mm.
eller kanske inte klasskritisk, men den har i alla fall en klassanalys.
Ja, absolut.
Som lyser igenom.
Mm.
När liksom fick du en sån i huvudet första gången?
Men i och med att jag är uppväxt i typ så här jättefina kvarter i Vasastan och liksom gick ju med otroligt så här privilegierade barn. Och då var jag ju alltid så här den enda svarta i skolan och klassen. Så att jag blev ju varse typ ras eller vad man ska säga, ganska tidigt. Men i och med att jag liksom varannan helg åkte till min pappa i Skärholmen, och där var ju liksom extremt så här, socioekonomiskt tufft för folk. Så, men då tänkte jag inte på det. Då var jag liksom ganska... Det är liksom... Det fanns aldrig någon analys där. Men jag vet att när jag blev tonåring så började jag fatta. Dels för att mina kompisar där ute var så här, shit, du bor i stan. Och dels att jag insåg att mina kompisar i stan... Det gick liksom inte alls. Det var som två olika världar. Folk hade helt olika erfarenheter. Man liksom... Bara sportloven, man åkte till Chamonix. Alltså det fanns inte på tal om någon polare i Skärholmen som åkte skidor. Eller... Så att det kom nog i tonåren. Och då var jag nog ganska så splittrad i vem jag skulle vara. Både så här, till sättet hur man beter sig, hur tugget är. Att jag liksom spelade som två olika roller. Och hade väldigt svårt att... Jag kände att jag typ behövde välja mellan de sidorna. Och det var, tror jag, där jag hittade liksom skådespeleriet. Men dels också att man... I stan hade mina polare där hade någon mer inställning av att allt är möjligt. Nej, men jag kan väl göra det här, jag kan bli det här. Medan i Skärholmen så var det liksom, man hade satt sin... Alltså drömmarna var mycket mindre på något sätt.
Mm. Vad gjorde den där liksom, okej, nu fann du kanske då utlopp i skådespeleriet. Men vad gjorde den kampen med dig? Eller kampen, slitningen då?
Jag tror att den... Alltså jag är oerhört typ glad över att jag haft det. För jag tror att jag har fått... jag har fått mycket positivt av det. Jag kan röra mig i väldigt många olika rum. Och känna mig bekväm i olika typer av klasser. Men också att jag har fått en större förståelse, tror jag. Och en öppenhet mot många olika typer av människor. Jag har svårt... Det tar mig ganska lång tid innan jag dömer en människa. Så jag har fått mycket positivt av det. Så här i efterhand. Mer än att jag kanske typ som tonåring var lite mer så här konfliktad av vem är jag? Jag är både svart och vit och jag är både från innerstan och förorten. Att jag var mer, för då hade man ju så tydliga så här, man är en identitet som tonåring. Man är rockare, hiphoppare eller vad man nu är. Emo. Man skulle ju liksom ha sin lilla grupp som man tillhörde. Så då var det nog ganska jobbigt, tror jag. Men så här nu som vuxen så...
Fick du inte vara hårdrockare eller emo?
Nej, men då var man ju... Man blev ju satt som... Jag skulle ju vara liksom street-tjej, lyssna på hiphop, för det gör ju svarta tjejer. Men jag lyssnade också kanske på typ klassisk musik, eller det gjorde jag inte, nu ljuger jag. Men du vet, I don't know.
Ja.
Men ja, nu tappar jag tråden lite.
Jag vet inte om jag kan hjälpa dig, men grundfrågan var ju liksom vad kampen gjorde med dig. Eller slitningen.
Mm, just det. Nej, men den har ju verkligen hjälpt mig som skådespelare, tror jag. Det har den. Så den har, jag ser det som positivt när jag tittar tillbaka på det.
Nu kanske jag läser in för mycket och liksom försöker liksom psykoanalysera dig. Men var det lite som att skådespeleriet kom före skådespeleriet? Just för att du var tvungen att funka i?
Exakt. Exakt så var det, skulle jag säga. Det var som när jag började där på gymnasiet på Södra Latin. Så var det som att det bara så klickade för mig. Men shit, det här är vad jag har hållit på med. Typ, alla människor spelar ju alltid roller i livet. Och sen om man då har kanske två extrema så har man gjort det ännu mer. Så det var som att det var en så här polett som trillade ner. Och jag bara, men shit gud, jag har hållit på med det här ju hela min barndom typ. Att man liksom, man förställer sig en viss situation. Och det kan ju vara lite så här, det kan man ju se som ganska negativt. Men för min del har det varit, alltså jag tycker fler skulle göra det. För man har ju massa sidor av sig själv i olika situationer. Människor är ju inte ensidiga. Och jag har nog då kanske fått använda de sidorna mer kanske än andra människor som bara har liksom varit i ett område eller så.
Men hade du någon annan tanke om vad du skulle göra med ditt liv innan du förstod att du skulle skådespela?
Alltså det kom ju när jag bestämde mig när jag var 16 där. Och då jag hade aldrig tänkt på det innan riktigt. Och jag ska bli skådespelare. Jag hade liksom inte sett det som en möjlighet. Men... Så det var då jag bestämde mig. Innan dess var det väl typ så här. jag vill bli gympalärare kanske eller något sånt där.
Okej.
Okay. Ja.
Hade du lätt för idrott?
Jättelätt.
Okej.
Okay. Extremt atletisk var jag. Så jag tror att jag hade kunnat bli simmare, säkert gymnast, vad heter det, sån bollexpert eller en som jättebra på boll. Bra på, och jag hade säkert också kunnat bli kortdistanslöpare också.
Mm. Höll du på med alla de där?
Jag höll på med gymnastik ett tag och då ville de att jag skulle börja tävla, så att de ville att jag skulle tävla eller börja träna 5 dagar i veckan. Men min mamma var ju ensamstående mesta delen med mig då. Så hon var så här, jag orkar inte åka med dig till Alvik 5 dagar i veckan och träna. Så hon sa nej till det. Så då slutade jag. Och simning höll jag också på med. Och jag var svinsnabb, men min simlärare bekräftade aldrig mig i det. Så att då slutade jag också med det.
Okay.
Men min mamma är ju så här, hon tävlade aldrig i simning, men hon har alltid varit någon som simmar varje dag. Och jag har ju så här långa armar och ganska stora händer, så att jag har en bra simkropp.
Mm. Så det hade kunnat bli liksom en annan väg. Men, men för när man söker gymnasiet, då är man ju liksom dum i huvudet. Mm. Men du verkar inte ha varit det.
Nej, men alltså jag fick ju bekräftelse av någon kurator i skolan som var så här, Nanne, hon var så duktig i det här julspelet, så hon ringde till min mamma, tror jag var, och sa att hon tyckte att jag skulle söka teaterlinje på Södra Latin.
Mm.
Och ibland så räcker ju bara med att en säger någonting.
Visst.
Så då sökte jag in och kom in, och sen där var det liksom bara en sån här förälskelse.
Och på Södra Latin, hur var den tiden?
Den var jättebra, men också tror jag för mig, jag hade ju inget så här kulturellt bagage. Alltså jag fattade ingenting av de här gamla texterna. Jag inte, du vet, vi började med August Strindberg och läste Fröken Julie. Och jag förstod på riktigt inte vad saker och ting betydde. Så att det var min tid där jag typ började så här konsumera kultur och man fick gratis teaterbiljetter. Jag visste inte att Stadsteatern fanns. Jag visste Dramaten, Guldhuset, att det var teater där. Men Stadsteatern hade jag aldrig varit på. Så det var liksom min tid där jag började fatta så här, gå på museum, se föreställningar, läsa pjäser. Jag kommer ihåg att jag gick till Dramaten vissa helger. Man kunde så här boka tid i biblioteket och så fick man sitta där och läsa pjäser. Jag bara så här helt gick in i
det. Ja, du gjorde det?
Ja. Mm.
Vad läste du då?
Jag läste typ så här Elektra och Medea och så här grekiska draman.
Satan vad tungt.
Jag vet.
Fattade du det?
Nej.
Nej.
Och jag typ också glömt bort, jag tänkte på det på vägen hit. Att så här, gud, jag satt ju där så själv. Bokade in tid och satt där i biblioteket. Och kopierade så här monologer och höll på. Så för mig var det en så här tid när typ jag började insupa kultur typ.
Ska inte snöa in allt för mycket på mig själv, men jag tror att när jag gick teaterfolkhögskola i Östra Grevie, så jag tror vi gjorde typ Tartuff eller något.
Mm.
Och det är också så här, jag tänker på det nu när du berättar om det här liksom, att varför måste man börja där? Kan man inte liksom få börja med någonting samtida som man förstår?
För ja.
Kan man liksom inte vaggas in lite i det, och sen kan vi gå på de grekiska dramerna och...
Jag vet, jag undrar vad det är. Men det är väl där att man ska tillbaka till grunden och sen jobba liksom framåt mot samtiden kanske. Men sen är det ju inte, det är ju inte så mycket samtida just i teater som kommer fram. Alltså det är ganska svårt att hitta samtida pjäser.
Ja, men vad fan. Alltså, ja,
man kan skriva själv.
Ja, men Lars Norén kan man ju sätta upp en gång till. Hur kunde du ha sånt driv?
Ja, men jag tror att det var, alltså jag är inte en särskilt, så här, jag är inget A-barn som sitter och har lätt i skolan eller har lätt för saker och ting.
Nej, du har framställt det lite som att du hade läs och skriv liksom.
Ja, gud, jag läst, men vet du att jag lärde mig läsa när jag gick i trean, tror jag. De trodde att jag behövde glasögon och gjorde utredning för dyslexi, men jag hade liksom inte det. Jag var, tror jag, ett väldigt fysiskt barn. Jag hade mycket spring i benen. Och svårt att hålla intresse för någonting väldigt länge. Men just med teater, skådespeleri och typ film och berättelser, så var det som första gången i mitt liv där jag typ kunde sitta ner och bara lägga tid på det. Och jag blev aldrig uttråkad. Det tror jag därför jag också fortsatt så här på den riktlinjen. Att så här, det här vill jag jobba med, det här ska jag göra. För att jag aldrig blev uttråkad av.
Men vad gjorde det med dig att sitta på biblioteket och läsa med det?
Lugn, tror jag, och att just den här närvaron, att man bara är i någonting och inte tänker på tid och rum, det är nog det som jag, det är någon kick med det. Man kan liksom glömma bort allting annat, man kan gå in i historier och bara släppa liksom det som är verkligt och bara vara i det här, fast i en pjäs eller i en film eller i en scen när man skådespelar. Att man bara är här och nu, typ.
Är Södra Latin ganska mycket en förberedelse för att du ska in på scenskolan sen?
Ja, det var där jag upptäckte att det fanns någonting som hette scenskolan, som var teaterhögskolan, där man kan, och går man där så kan man få jobb på teatern. För att annars var det ju så här, hur fan får man jobb på en teater? Alltså, är det möjligt? Men gick man scenskolan, då var det så här, men då får man nog jobb. Så att det var där jag fattade att det fanns de skolorna att söka. Så att det var en jättebra förberedelse, och de är extremt så här allvarlig. Mm. Eller liksom, man tar det på stort allvar, teatern. Och så kommer det ju, där är det i för sig också mycket barn med som kommer från liksom kulturbakgrunder, och det är Södermalm och sådär. Så man kommer ju in i en sån här värld där.
Och då jobbar man också då givetvis och sätter upp grejer?
Ja, man sätter upp pjäser, och det är så jävla allvarligt, och man får prestationsångest. Så man tror att liksom så här, hela livet går ut på de här slutproduktionerna man gör. Men det är också väldigt kul att det är så allvarligt, att det får vara så här, det här är på riktigt, vi måste klara av den här slutproduktionen. Och man går och liksom, shit, hur ska jag göra den här rollen? När jag tänker tillbaka på hur allvarligt det var, så tänker jag, men gud, jag var bara typ 15-16 eller vad man är.
Ja, men det är, väl det är väl fantastiskt att få liksom krocka med det.
Ja.
Alltså, min son ska börja sjuan nu, och det känns som att han har liksom aldrig haft en deadline i hela sitt liv. Ja, ja. Läxor och sånt, ja. Givetvis, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag tror det är en bra förberedelse för sen arbetslivet.
Men hur förhåller sig din liksom första, för du gör ju tv-debut liksom som tonåring.
Mm.
Hur förhåller det sig till Södra Latin? Hade du fått rollen innan du började i skolan?
Nej, jag började där, och sen så var det Elsa Billgren.
Mm.
Du vet vem det är.
Ja,
hon kom med en tidningsutklipp och var så här, de söker en mörkhyad 16-åring till en tv-serie. Skriv ett brev till SVT. Så skrev jag så här jättelångt brev. Och så fick jag komma och provfilma. Och sen fick jag rollen. Jag hade kanske gått i skolan några månader bara. Så fick jag den rollen.
Livet enligt Rosa.
Ja, exakt.
2005.
Ja, shit vad du har koll. Mm, så det var ettan på gymnasiet.
Och hur var det liksom att jobba för första gången?
Alltså, jag kommer ihåg att när de ringde mig att jag fick rollen. Det var som att jag typ hade fått en Oscar. Alltså, jag bara skrek och grät. Och jag var så jävla glad. Och alla var så stolta i familjen. Och, så här. Och jag var så jävla nervös, tror jag. Första inspelningsdagen. Men sen så släppte det. Och det var Thomas Hahn som var med, och Silla Torell spelade min mamma. Och han, regissören, var ju också supergullig. Man hette han. Så att det kändes hemma på en gång. Men jag kommer ihåg att jag var jättenervös innan. Men just det där att man blev så glad, det har man lite tappat nu när man blivit äldre.
Samtidigt så, ja, med risk för att vilja gå, visa mig på styva linan med min research, för du mötte ju rasism även i den produktionen.
Gjorde jag det?
Mm.
Vad har jag sagt där då?
Du har sagt att det blev en i produktionen använde N-ordet om
just det. Mm. Just det. Gud, du vet, jag glömmer bort hela tiden. Jag tror jag förtränger mitt huvud. Jo, det kom, nu kommer jag ihåg. Det var en i produktionen som sa, men du är ingen N-ord. Du är ju mulatt, tror jag. Som att det skulle vara mer positivt. Jag kommer ihåg att jag var så här 16, att jag reagerade och bara, typ att jag var så här, jo, jag är en. Det är inte bättre att vara mulatt eller mixad eller vad de, jag tror inte de använder mixad. Jag kommer ihåg att jag blev jätteförbannad med att jag nog svalde det och var så här, ja, men min pappa är svart och min mamma är vit och därför är jag mixad. Men jag är fortfarande svart, men jag kommer inte riktigt ihåg. Det var någon så här snabb kommentar, och det var, vi sa någonting kring det där. Men jag kommer ihåg att när man får en sån här, så här plötsligt, bara när man inte är beredd, så blir det som att någon drar undan mattan för en, och man går själv kvar med en känsla av så här, gud, de menade inget illa nu, men jag tycker inte det är okej att säga det ordet. Ja, på det sättet. Men det har hänt, så det händer ju så ofta.
Är det så?
Ja, det tycker jag. Eller jag har många sådana. Jag tror att jag liksom också, jag glömmer bort dem hela tiden. Många, tror jag, så här omedvetna kommentarer som ändå sätter så här, som sätter sig på något sätt. Ja.
Alltså, för att höra en ordet, har du hört det 2021?
I år?
Ja.
Nej, det har jag inte. Okay. Så det är bra.
2020?
Ja, på, vad heter det? Det var någon tant som skrek det.
Okej, okay. Efter dig?
Ja. Men jag tror min dotter gick in i henne och sen så skrek hon det. Bara så här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. mor.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens.
När ni sätter upp grejer på Södra Latin, är det fullt ställ då? Kommer alla? Du har ju 600 syskon.
Ja. Nej, för att alla mina syskon, de är ju spridda över hela världen. Mm. Men morsan kom, pappa kom kanske, jag kommer inte ihåg. Säkert någon brorsa kom och sådär. Och polare kom och titta. Men jag kommer inte ihåg.
Hade du scenskräck?
Nej, men jag fick det. På Dramaten sen. Mm. Men inte då.
Okay.
Kanske lite så prestationsångest hade man. Det är tufft att spela teater.
Ja, det kan ju vara fullkomligt förlamande.
Mm.
Och det är inget roligt.
Nej, det är när det tar över. Ofta så är det ju så här, man är väldigt nervös innan och sen när man väl går ut på scen så försvinner det. Men det är jättejobbigt om inte den här nervositeten försvinner när man väl går ut på scen. Att det är då det blir den här scenskräcken.
Mm. Ja, jag vet vad du snackar om, kan jag säga.
Ja. Berätta lite kort.
Ja, jag skulle ju bli skådis. Och jag kommer då som sagt från Strängnäs, så där fanns det liksom inte, det fanns en lokal revy som jag inser så här i efterhand att det kanske hade varit smart ifall jag hade varit med i, men jag tror inte barn var det.
Nej.
Det fanns inte vår teater eller så där, kanske Eskilstuna liksom. Så att jag hade aldrig exponerat för det. Så när jag skulle göra någonting efter gymnasiet så sökte jag två teaterfolkhögskolor, varav båda var liksom förberedande för scenskolan, men ingen av dem hade antagningsprov.
Aha.
För det vågade jag inte göra något eftersom jag inte visste hur man gjorde liksom. Så då sökte jag på brev och så kom jag in på båda, så valde jag den i Skåne. Och det var en helt underbar tid på många sätt, men jag blev aldrig av med min scenskräck. Jag spelade liksom, såg till att få huvudrollen i någon barnpjäs som vi turnerade runt med i Skåne och till och med i Frankrike. Och jag tyckte att det var vidrigt varje gång. Jag liksom slutade inte skaka. Och jag är darrhänt av naturen. Liksom.
Ja.
Men jag fick aldrig ordning på det. Och det var så jävla synd. Sen, jag önskar att jag hade jobbat med det då. För, och det här låter så provocerande, tänker jag. Mm. Om man säger det till någon som faktiskt lever med scenskräck. Men jag gjorde en intervju med Po Tidholm av alla människor.
Mm.
Kulturskribenten som hade skrivit böcker om glesbygden. Och då ville glesbygden att han skulle komma och föreläsa. Och så sa han i en bisats att jag bestämde mig på ett tidigt stadium att jag inte blev nervös. Och jag bara, what? Vad sa du där? Och sen så sa han, nej men jag tog ett aktivt beslut om att jag inte blev det. Och det var i samma, det här kanske var 2017 eller 2018 eller någonting sånt. Jag hade precis hållit tal på Christian Loks 50-årsfest. Och jag var så nervös så att jag inte kunde hålla micken. Den var så här. Och sen hade jag en fusklapp och den var jag tvungen att lägga ner för att jag skulle kunna läsa den överhuvudtaget. Ja. Och så stod jag och höll tal så här inför liksom hela jävla Sveriges kändiselit och skjuter upp min tv-debut med, I don't know, 25 år. För att alla som sitter där inne bestämmer ju allting.
Ja.
Och jag bara kände så här, men där gick min karriär åt helvete. Och så att jag var jävligt sporrad att få hjälp med det här.
Mm.
Och så sa han bara den där lilla jävla liksom bisatsen. Mm. Och efter det så, för då tänkte jag så här, men okej, nu ska jag testa att göra stand-up igen. Och jag ska inte vara nervös. Och så testade jag att göra stand-up och liksom tänkte aktivt så här, nej, jag är inte nervös. Jag tänkte på något annat.
Mm.
När den började komma.
Mm, just det.
Och så försvann det. Mm. Och sen dess har den inte...
kommit tillbaka.
Nej.
Det är ju det här, the power of the mind. Alltså man har ju makt över sina egna känslor. Det är lite det som skådespeleri handlar om. Att så här, nu ska jag gråta över det här, fast jag är ju inte ledsen egentligen. Men det är ju någonting som sätter sig så här, i kroppsminnet, den där nervositeten som man måste jobba bort. Men det är, jag tycker att det är jättesvårt. Sen har jag bara varit på en teater. Jag har ju bara varit på Dramaten. Och det är ju ett väldigt speciellt hus liksom, och en väldigt speciell publik.
Mm.
Jag kanske inte hade fått lika mycket scenskräck om jag hade varit på någon annan teater.
Nej, men sen är du väl omgiven av idioter också som också har det?
Ja.
Alltså har inte typ Reine Brynolfsson vidrig scenskräck?
Alltså det är så många som har scenskräck.
Nej, jag kan ha hittat på att just han har det. Förlåt, Reine. Välkommen att
demontera. Nej, men så fort man sa så här, jag har scenskräck, då var det många som kom med så här tips. Ja, men tänk på andningen, sätt lite så här mentol under läppen så andas, eller ha godis på scenen så att du vet. Så här. Det finns en massa knep som man inser att folk har haft i går perioder. Men jag tror att jag var, under den perioden när jag fick det, då var jag så himla utmattad. Så det var nog mycket det också.
Och sen, men den var så pass allvarlig så att du inte kom tillbaka?
Ja. Eller jag kom tillbaka och gjorde ju Persona med Bahar Pars och Demon Abdullah. Och det är ju mina vänner. Så det var ju så här drömprojekt att få komma och göra någonting på Dramaten själv med ens kompisar. Men det försvann inte ändå.
Mm.
Och det tror jag, det har nog bara med det här sense memory eller vad det heter. Man måste kobetera bort den här... Alltså det var som att det var en kroppslig grej att när ljuset kom på och man inte ser publiken och det är mörkt, så bara blir man jättemedveten om sin kropp och bara känner pulsen går och bara, åh, nu svimmar jag, typ. Mm. Men då var de så schyssta så att vi liksom satte så här stolar på sidorna av scenen och jag fick köra min monolog bakom ett skynke så kunde skriva texten på sidan så att det fanns liksom sätt att fly undan om det bara skulle svartna liksom.
Ja, ah, okej. Okay. Så att du hade liksom backup men du behövde inte använda det?
Nej, precis.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, det låter ju skönt.
Det var skitskönt. Och så här, ja, det kan, man kan göra teater så. Om jag tappar texten kan jag bara titta på sidan så ser jag, så står jag, så läser jag.
Men ringer de ibland och vill att du ska upp på scenen?
Ja, nu har jag väl kanske sagt för många gånger i intervjuer att jag har haft scenskräck. Men därefter att jag blev gravid och fick barn och började filma mycket så ringde de ju några gånger. Och då sa jag nej. Men det är också, det är ett tufft liv att vara skådespelare på teatern tycker jag, jämfört med om man filmar. Dels så är det ju liksom inte samma pengar och sen är det ju också tuffa arbetstider. Och det finns ju den här grejen med inbyggd kultur att man liksom, är man en skådespelare på teatern då är det så att teatern som är det främsta, alltså det ligger i främsta rummet. Du jobbar hela tiden, offrar allt för teatern. Och det kanske inte, det kändes inte så lockande för mig att offra så mycket tid och prestationsångest och må så dåligt för äldre människor som jag aldrig kommer träffa. Så det är en viss typ av personer.
Och 24 lax i månaden på...
Ja, ja, exakt. Ja.
Som lön.
Ja.
Nu blev det lite så här, eller ganska mycket trip down memory lane.
Mm.
Jag bara tänker om du skulle vilja säga någonting om när du gick från... gymnasiet som jag antar är 3 år.
Mm.
Och sen kommer in på scenskolan. Hur var den tiden? Liksom?
När jag precis hade gått ut Södra Latin så vet jag att jag sökte Göteborgs scenskola en gång. Typ redan innan jag hade gått ut. Och jag kom inte vidare den första provet. Jag tror att jag bara tog typ Fröken Julie och skrek en monolog framför juryn. Jag fattar ingenting.
Kommer du ihåg någonting av den monologen?
Ja. Döda mig också, döda mig. Du kan slakta ett oskyldigt djur utan att darra på handen. Och jag skrek den. De var så här, varsågod, börja. Jag bara, döda mig också, döda mig. Och så här, tack, hej, jag gick inte vidare.
Varför skrek du?
Därför att Sean har ju dödat hennes fågel. Och så är hon ju helt förkrossad. Och hon skrek ju i filmen, tror jag.
Okay.
Så då liksom började jag bara så och skrek igen, eller monologen. Och sen så gick jag inte vidare. Nej. Och sen så hade jag nog några år, då jobbade jag på ålderdomshem. Och festade jättemycket. Och sen så blev jag så headhuntad och var programledare på MTV. Och det var också typ så här, du får 21 000 lön, taxikort, mobiltelefon. Och vi fixar massa kläder till dig. Och jag bara, åh fan vad fett. Så började jag jobba där, men jag var nog bara där i 9 månader. Och sen så kom jag ihåg att jag var så här, men jag vill bli skådespelare. Vad fan, jag vill inte hålla på programledare. Plus att jag var jättedålig programledare.
Okay.
Jag var jättedålig på att intervjua. Och jag hoppade in i en sån här morgonprogram någon gång. Jag var dålig på de här påorna och när man ska av sen. Alltså jag liksom hittade inte orden och jag kunde inte koncentrera mig när han pratade. Så här, 30 sekunder kvar i arsnäckan. Jag var ingen bra programledare.
Nej, jag fattar.
Och sen fick jag någon roll i Beck, tror jag. Och sen var jag så här, nu ska jag tillbaka. Nu ska jag in på scenskolan för jag vill jobba med teater.
Mm.
Och då började jag liksom söka. Så då tror jag att jag jobbade typ som receptionist och satt och typ höll på med de där sökningarna och pluggade monologer.
Det vore intressant att höra hur du faktiskt kom in på scenskolan, för det var inte lätt.
Nej, jädrar. Jag sökte ju typ 4 gånger, tror jag. Och jag började komma så här till 4:e till 3:e provet. Men sista gången jag sökte, då läste jag med Bahar Pars som hade gått scenskolan. Så då liksom valde jag en monolog från Mattias Anderssons pjäs Gangs of Gothenburg. Och sen så någon grekisk monolog som jag övade. Alltså det var det enda jag gjorde i ett halvår. Öva på de här monologerna. Och så kommer jag ihåg att jag typ hackade lite. Jag fattade typ vad juryn ville se. Och typ det jag inte fattade innan var att jag kom in och var typ lite kaxig och så här, gjorde och var så här, välklädd och sminkad och liksom väldigt så här stockholmskt. Så här, Stockholmstjej som kommer in och var så här, jag var lite så här kaxig. Det jag fattade var när jag väl kom in var typ, jag måste vara så här oslipad. Jag måste typ gå in i mjukiskläder och vara lite så här omedveten om min talang och typ göra lite fel så att de kan ge mig lite regi så att de känner sig att de har något att tillföra, att jag kan lära mig någonting. Det var som att jag hackade system. Jag kollade på typ så här idoljury och sånt där. Och man vet ju alltid den här Susan Boyle. Alltså folk älskar de här oslipade diamanterna som vi ska liksom bygga och forma till en stjärna. Så jag typ gick in lite i den rollen. Och det var det året jag kom in. Jag typ gjorde vissa medvetna fel. Så att de var så här, men du, kan du tänka så här? Och jag bara, ja, absolut. Så kände de sig bra att de hade liksom...
Läste du för snabbt eller för långsamt eller...
Ja, men typ jag la vissa fraseringar fel och så att det skaver lite grann så att de har något att säga. Men gud, kan du testa och typ ta en paus där eller lyfta på det ordet, kommer jag ihåg.
Lärde du dig mycket när du väl kom in?
Jo, men det gjorde jag. Sen är inte scenskolan något bevis på att man blir en bättre skådespelare, tror jag. Men däremot så får man ju chansen att testa på väldigt mycket olika roller som man kanske inte skulle bli rollsatt till. Och det gör ju att man får en erfarenhet och typ blir bättre. Mm. Bara på grund av att man gör. Så på det sättet lärde jag mig mycket. Och lite så här teknik för teaterscen. Men för film skulle jag inte säga att jag lärde mig så mycket.
Mådde du bra där?
Nej, det gjorde jag inte. Egentligen tror jag för att jag fick en sån chock över att det var så homogent. Är du på de där konstskolorna? Och det ska vara så medvetet, men det är ganska omedvetet.
Hur menar du?
Jag kommer ihåg att det var mycket då på scenskolan som handlade om feminism och jämlikhet. Men absolut ingen liksom intersektionally, vad heter, jag kan inte säga det ordet. Kan du det?
Intersektionalistisk kanske?
Ja, syn. Så man pratade mycket om liksom genus och feminism. Och, men man hade liksom helt tappat att det finns en till maktordning. Typ som handlar om ursprung och bakgrund och sånt.
Och klass.
Och klass, absolut. Som jag tyckte var lite så här problematiskt. Ja.
Första icke-vita eleven på...
10 år.
Okay.
Så, ja, det var lite speciellt. Jag kommer ihåg, hon som gick innan var Anna Sise. Och det var 10 år innan mig. Och sen när jag började på Dramaten också så var jag också den enda svarta. Och jag tror att det var så här 10 år innan jag... började där så hade det varit en annan svart person på den teatern. Ja, så
nu,
det var.
Nu tog jag upp det här igen.
Mm, ja.
Men du är ju lite historisk.
Ja, när jag är utomlands så säger jag alltid så här, I was the first black, bla bla bla. För det är alltid bra någon story. Men i Sverige så tänker jag inte så mycket på det. Men ibland så slår det mig att så här, shit, man har nog ändå slagit in lite dörrar.
Alltså jag tänker mig att scenskolan ganska mycket också handlar om nätverk.
Mm.
För att man, det kan man ju förvisso skaffa genom att jobba också. Men det känns som att många, om jag drar det till mig själv då igen. Jag vägrade gå bergs när jag bestämde mig för att börja jobba med reklam. Utan jag skulle liksom jobba mig till det. Och det där, för det hade tagit 2 år av mitt liv. Det tyckte jag inte jag hade. Och då tog det istället 20 år. Eller 15 år. Jag hann tröttna på branschen innan jag liksom kom in i den.
Ja.
Men finns det någon, kan man dra en parallell till skådisyrket?
Absolut. Jag tror att alltså varför jag nog gick scenskolan, det var, vissa är ju, ser ju bara så här skolan som slutmålet. För mig var det, jag måste ta mig till den där skolan så jag får mitt diplom, så att folk vet att jag är en utbildad skådespelare, så att man inte ska kunna säga så här, nej men det finns inte mörkhyade skådespelare. Jag visste att jag liksom behövde ha det där certifikatet, så här, jag har blivit, för då kommer inte de kunna säga nej. Så det var nog en ganska så här strategisk anhalt för mig. Jag visste att jag måste gå den skolan och sen ska jag vidare. Jag vet att vissa som gick i min klass var ju mer så här, bara glada att man kom in på scenskolan, och så tänkte man inte. Men redan i ettan så kom jag ihåg att jag skrev så här till Mattias Andersson på typ Facebook, eller om det var ett brev, där jag var så här, nu har jag kommit in på scenskolan. När jag kommer ut så vill jag jättegärna jobba med dig. Och även när vi gjorde vår slutproduktion, man gjorde en sån monolog man skulle göra, så skrev jag till Marie-Louise Ekman och Gösta Ekman ett så här jättetöntigt brev där jag var så här, jag tycker ni är så coola och inspirerande, kan inte ni komma och titta på min föreställning? Och så kom de, jättegulligt.
Det gjorde de väl jämt? Såg inte de allt på Dramaten?
Nej, det året jag gick så såg de bara Andreas T. Olssons monolog och min monolog.
Ah, okej. Okay. Mm, fint.
Mm. Och sen så fick jag ju jobb sen direkt. Men så det var, jag var väldigt så... Det är nog det mest strategiska jag gjort i min karriär, var att jag måste gå den skolan för att liksom kunna jobba med och komma in i den världen.
Kan man prata liksom om så här, vilka jobb du tycker har varit viktigast för dig efter skolan?
Jag tror absolut det viktigaste var nog Mental States of Sweden, som jag fick då erbjuden av Mattias på Dramaten. Just för att Dramaten är sån, har sån tyngd i branschen på något sätt, även om man kan säga vad man vill om den teatern, så gör det ändå så nationalscenen. Så den betydde mycket för mig och för mitt självförtroende. Att så här, shit, nu kom jag dit jag ville. Jag har alltid drömt om att stå på den scenen och nu står jag där. Sen filmmässigt, gud vad svårt, jag har inte tänkt på det. Jag vet inte vad som har betytt. Jag tror med film är så ögonblick, man jobbar och sen så när man ger allt när man är på inspelning och sen när man är klar, då släpper jag det. Jag liksom typ raderar ut den filmen. Så typ nu när jag gör press för Red Dot så är jag så här, gud, jag är redan inne i den nya filmen. Alltså den här är borta i mitt huvud.
Vad är det för ny film?
Nu håller jag på att filma en action thriller som heter Omerta 612. Som är baserad på en bestsellerbok som jag tror han heter Ilkka Remmes. Har skrivit, som är en bestseller i Finland. Som handlar om ett terroristdåd som sker under presidentbalen i Finland på deras nationaldag.
Mm. Hur långt har du kommit?
Jag borde ha varit klar. Jag skulle vara klar i fredags. Men jag har nog lite kompletteringar att göra. Så jag måste åka tillbaka nästa vecka.
Okej. Okay. Är det kul?
Ja, det är kul. Men det är en tuff inspelning. Vi har hållit på i 4 månader. Och det är nästan bara nattinspelningar. Så att man blir lite knäpp i huvudet av att bara jobba på natten.
Har du en rolig roll?
Jo, men jag har en knepig roll. Jag heter Sylvia Madsen, vilket är ett jättekonstigt namn, typ dans, men jag spelar svensk. Jag pratar engelska och svenska, skulle ha pratat polska, så jag satt och övade polska i flera månader. Men sen ändrade jag manuset, så jag ska inte prata polska nu. Det har varit mycket ändringar i manus som har varit lite utmanande och ganska stora förändringar i plotten och karaktärerna. Så att det jag filmade i början stämmer inte riktigt med, jag gjorde val då som skådespelare i rollen. Men det stämmer inte med manuset som är nu. Så att jag vet inte riktigt hur de ska klippa ihop det.
Okay.
Det är typ en annan karaktär nu. Men det är bara att släppa kontrollen. Sånt händer ju ibland.
Ja, fan. Jag frågar ofta skådespelare om de tycker att det är viktigt att det blir bra.
Det är en skitbra fråga.
Tack, men då ställer jag den till dig också.
Mm. Så här, vissa roller skulle jag säga är roliga och utmanande att göra för en personligen. Och vissa roller man gör tycker man att det är superviktigt att projektet blir bra. Så det är olika beroende på varför du valde att gå in i projektet. Och för mig så kan jag tycka ibland att det är viktigare att jag känner mig nöjd med min prestation, att jag gjorde mitt bästa, än att just kanske filmen slutresultat blev bra. Och det är nog mer för att jag känner att jag inte har någon kontroll över det. Utan du kan göra, lägga in din, ditt själ och hjärta och allt vad du nu gör när du filmar. Men sen är det ju ändå upp till typ så här, regissören och typ kanaler, producer. Det är så många som bestämmer. Och de kan fucka det på så många sätt. Mm. Så att du har liksom ingen kontroll där. Och då är det lättare för mig att bara stänga av efter att jag har gjort mitt. För jag har ingen kontroll om det blir en bra film eller inte.
Hur är det med recensioner då?
Gud, jag har ju ändå jobbat sedan jag var 16. Så jag är nog rätt immun mot dem. Det är jättekul när folk tycker att det är bra. Det är alltid en extra plus. Men det stör mig inte så mycket heller om de tycker att det är dåligt. För ibland håller jag med recension. Mm. Men ibland så håller jag inte med.
Vet du vad recensenterna tyckte om Red Dot?
Jag vet nu att vissa har nog tyckt att den är jättedålig. Eller inte jättedålig, men så förutsägbar. Och sen har vi fått något bra betyg. Så att jag läser ändå om jag ser dem. Men det här är en sån typ av så underhållningsfilm. Och så tydlig sin genre. Så att man var ganska förberedd på att det här kanske inte är något som typ så här, den kultur kommer typ hylla. Utan den är i sin genre liksom.
Det blir ingen femma från Kronemann.
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag förstår. Ja, du, är du redan trött på att prata om Marvel?
Nej, men jag kan inte säga så mycket om Marvel. Nej. Vad vill du fråga?
Nej, jag vill, det var min enda fråga.
Har du kollat, är du införstådd med Marvel-universumet och sådär, eller?
Jag har två pojkar, de är 9 och 12, vad tror du?
Ja, jag fattar, för jag var ju inte det. Nej. Så att det har ju blivit väldigt varse om den senaste tiden. Men det var ju svinrolig erfarenhet och typ, jag tror att jag kanske inte riktigt fattade när jag gjorde det. Men jag har ju en mindre roll. Så vi får ju se när filmen kommer ut hur mycket som är med eller inte, jag vet inte.
Man får verkligen ha ögonen med sig för man ska se det i trailern, va?
Mm, det är typ, jag tror att min kille typ så här pausade och typ så här tog en screenshot, jag är med i någon så här millisekund i trailern.
Ja.
Och ingen aning om hur mycket jag kommer vara med i filmen sen, för jag har en mindre roll.
Mm.
Men det var ju svinroligt att åka dit och göra det. Det är ju något helt annat än Sverige. De har ju så jävla mycket pengar.
Mm. Har du ringt efter den?
Nej.
Men den har inte kommit ut
än. Nej, den har inte kommit ut än. Och sen så vet jag inte riktigt. Alltså jag har inte så stor roll. Jag vet inte om någon bara, åh, hon är med där i några minuter. Någon kommer ringa efter det. Men det är klart att det är, när man har det på sitt CV att man är med, så är det klart att det kanske kommer in på lite extra möten. Och...
Mm. Och du har ändå hängt, även om det var i jobbsammanhang, med Scarlett Johansson.
Hon är så himla gullig, vanlig tjej.
Okej.
Okay. Faktiskt. Ja. Jag blev lite sådär, för när man är på sådana här inspelningar så är det ju väldigt så här, mycket hierarkier och man märker så här, nu kommer cast number one in på set, det märks. Men hon var så himla så down to earth. Och som en helt vanlig tjej. Hej Scarlett, hej, vad roligt vi ska spela nästa scen.
Skönt.
Ja, jätteskönt.
Jag tänkte bara innan vi går in på det absolut sista momentet att jag skulle fråga dig ett par saker. Och det här, jag kan inte ställa den här utan att ge dig en liten förvagn. Men när Lena Endre var hos mig så det är någonting som verkligen har fastnat hos mig när vi pratade om skönhet, hon och jag. Mm. Därför att hon tyckte att det har varit ett sånt jävla gissel att vara snygg.
Mm.
För att hon, så här, hon, jag tror att det var ganska mycket i ljuset av, får jag den här rollen för att jag är snygg nu eller för att jag är en duktig skådis?
Mm.
Kan du relatera till det?
Åh, vet du, det här är en så spännande fråga, för att jag tror att jag är ju liksom, nu måste jag återgå till min hudfärg. Men när jag växte upp så var ju inte det alltså jag växte inte upp med bilder av att det var så här vackert att vara brun. Så alla dockor när jag var liten var ju vita. Alla omslag, alla prinsessor, allting var ju så här vit och blond. Så jag växte nog upp med en bild av att så här, jag är inte en vacker tjej. Eller det jag, så som jag ser ut med mitt hår och med min hudfärg, det är liksom inte attraktivt eller vackert. Men sen ju äldre jag blev så fattade jag att ja, men jag kanske ser ganska bra ut. Mm. Så det kom så sent för mig, så jag har inte växt upp med den tanken. Men jag vet att jag har fått så här frågor. Typ, är det jobbigt att vara snygg? Typ. Men jag har nog aldrig, det har aldrig varit på min agenda. Jag har aldrig tänkt på det, för jag har alltid tänkt så mycket. Om vi kommer till identitet så har jag alltid varit så här, jag är kvinna, jag är svart. Och sen har snygghet kommit senare. Så jag har alltid haft min hudfärg är liksom som ett steg före det på något sätt. Så jag har nog aldrig tänkt på att mitt typ av utseende som är att det skulle vara frånkomla. Eller, gud, nu hoppar jag in i, nu går min hjärna så här i flera kopplar. Jag försöker prata i flera nivåer.
Förlåt om jag ställer dig på...
Nej, ja. Men det är intressant för att det handlar ju om hur man ser på sig själv och vad som går först. Och jag tror att jag alltid tänkt att med roller och så har jag alltid tänkt mer på min hudfärg innan typ om jag skulle vara, anses vara attraktiv eller inte, eller snygg eller inte.
Det var, jag hade ju någon skådespelerska här som sa att, ja, det var Sofia Helin som hade fått ett manus för en self-tape. Och då hade det stått så här typ Cecilia 40, strikingly beautiful.
Mm.
Och det, liksom hur det inte är en rollbeskrivning så att säga.
Nej.
Utan det är bara, okej, vad gör jag med den informationen liksom?
Verkligen. Mycket av de där amerikanska kanske har ändrats lite nu efter MeToo, men har ju sådana beskrivningar kring utseendet, och du kan ju inte spela på ett utseende. Du kan ju inte spela strikingly beautiful. Alltså det är ingen, det är inget du kan göra. Det, alltså, det är väl så som, det ligger ju bara hos betraktaren.
Mm.
Jag tror, alltså just med film och tv så är ju det där extremt, det har ju så mycket med hur man ser ut att göra. Och jag tror absolut att jag säkert har fått fördelar med roller på, trots att jag är svart. Att jag kanske har liksom, att folk anser att man ser bra ut eller så, att det har hjälpt, tror jag. Men det är svårt på något sätt att, och för mig har det varit svårt att fokusera på det.
Mm. Ja, du verkar inte ha lidit svinmycket av det då?
Nej. Jag tror inte det.
Inte den grejen.
Det kanske kommer sen också typ med åldern, i och med att skönhet och ungdom är så himla så hög status. Så kanske när jag typ blir 50 att jag kommer börja tänka på så här, mitt utseende mer, när det börjar fallera.
Men du har,
nu låter det som att jag tycker att jag själv är assnygg i den här intervjun. Men det...
ja,
det
gör tänker
verkligen.
Jag inte. Nej, jag förstår. Ja, men det var fint att jag fick fråga dig om det, tycker jag. För jag tycker det är spännande. Vad vill du göra med resten av ditt liv?
Jättemycket. Jag har jättemycket planer. Dels så vill jag absolut fortsätta jobba som skådespelare. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Sen vill jag ju skapa själv. Kanske skaffa ett till barn, vi får se. Jag vill också åka till Ghana där min pappa bor nu. Söka lite mer lära känna det landet lite mer än vad jag gör idag. Ja, det är väl rent så här konkreta saker. Men jag ser positivt på framtiden. Alltså jag ser fram emot framåt.
Du,
ja.
Nu går vi in på succémomentet, frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Är det dags för en revival för ordet majsig?
Jag vet inte ens vad det betyder.
Vilken majsig skjorta du har på dig? Är det din killes?
Ja, men det här jag har jag aldrig hört.
Har du inte?
Nej, majsig.
Ja.
Låter som något göteborgskt.
Det vet jag inte. Jag tror att det är någon sån 70-tals...
Vi säger ja, varför inte?
Okej, okay, tack. Hur ställer du dig till personer som sätter alarm så här? 703, 936 och så vidare.
Positivt, för att ja, det är jag.
Okej,
okay. Ja.
Ja, det gör det.
Mm.
Men har du då 700, 703, 706 eller?
Ja, exakt. Nej, men jag börjar oftast typ då 657.
Okej.
Okay. 701. Alltså jätteosammanhängande.
Varför inte 700 bara?
Varför skulle man? Det där har någonting med så här ordning och reda att göra. Att det ska se bra ut med nollorna. Det spelar egentligen ingen roll.
Nej.
Det är lite roligare med fler siffror.
Jag är team Nanna här.
Mm.
Vilket ord stavar du oftast fel?
Gud, jag kan ju absolut inte stava. Så typ hela tiden stavar jag fel.
All right. Men stavar du fel till din mans namn eller så?
Nej, det kan jag stava rätt. Namn är jag bra på. Men typ, vad ska vi se? Intersektionalitet kan jag inte stava till. Säkert skulle jag skriva fel på. Massor av engelska ord. Beautiful stavar jag alltid fel på.
Mm. Skriver jag med y?
Ja, men jag sätter någonting med, du vet, med e, a, u. Nej, nu blev det rätt ju. Så är det. E, a, u. Jag gör alltid fel.
T-full.
Ja, precis.
Ja, all right.
Jag är dålig på stavning.
Ja, men då tar vi beautiful där som svar. Och det ger dig godkänt. Hur länge hade du orkat stå på ett ben?
Jättelänge.
Asså? Snackar vi dagar?
Jag måste testa nästan. Men jag tror att jag skulle kunna stå hur länge som helst på ett ben.
Jaha. Har du tränat?
Nej, men jag har ju den här lilla hybrisen när det kommer till min egen atletiska förmåga.
Ja.
Så att jag tror att jag kan så länge, en dag.
Vad tycker du är ologiskt som alla andra tycker är logiskt?
Alltså, jättemycket. Jag är ingen logiskt tänkande person och allting som har med logiskt tänkande går inte ihop med min hjärna.
Okej.
Okay. Skulle jag säga.
Kan du nians tabell?
Nej.
Nej,
jag missade den.
Jag fattar. Har du ett favoritte?
Ett favoritte?
Mm. Alltså inte bokstaven då.
Vad menar du nu?
Jag menar drycken.
Ja, te.
Ja. Du talade det konstigt.
Te.
Vad sa jag då?
Du sa te. Te.
Ja.
Som bokstaven te.
Ja.
Men vill du ha lite te så brukar man lägga betoning och dra ut lite bara.
Du skriver det med två e också kanske.
Nej, det gör jag inte.
Men med apostrof.
Ibland kan jag skriva det med th. Alltså p.
Ja, okej.
Okay. Ja, det har jag.
Mm, berätta.
Fruit.
Aha, right.
Ja, te som är fruktigt.
Mm.
Så barnte.
Jag förstår. Ja, men det var väl rätt svar får man anta. Har du haft det bra här idag?
Jättebra. Jag känner att jag har pratat så mycket. Mm. Jag är lite trött.
Tycker du att det blev...
Alltså jag tycker att du ställer väldigt bra frågor. Och sen så intressanta frågor. Sen så kände jag att du ibland skämdes mycket innan du ställde en fråga.
Mm.
Du blev lite osäker och skämdes innan. Och det tänkte jag att du behöver göra, för jag tyckte du ställde intressanta, svåra frågor som jag ändå kände att jag måste tänka och formulera lite.
Ska jag bara äga det?
Ja.
Mm.
Du ska nog, nu kommer jag med lite tips här. Du har ju gjort det här jättemånga gånger.
Gärna.
Men jag tänker att när man har ett sånt här forum, när man ändå sitter och liksom har tid och prata, så tycker jag att du vet ju vad du håller på med. Och det behöver nog inte vara så. Jag tänker också när vi pratar om så här ras och svarthet och sådär, att jag tror att du säkert känner mer den här, här sitter jag som vit man och frågar nu namna om de här svarta frågorna. Men i och med att vi inte typ sitter i en så här live-sändning där man har typ 5 minuter på sig att formulera ett svar, så behöver du inte vara så försiktig och skämmas. Du är nyfiken på de frågorna. Sen får jag ta ansvar om jag typ vill svara på dem eller inte.
Men det kändes som du svarade på alla mina frågor.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Och jag tycker de var bra.
Tack så hemskt mycket. Mm. Jag tyckte du var bra.
Ja, tack.
Tack så hemskt mycket för att du kom.
Ja, tack själv.
Ciao. Jag är övertygad om att vi kommer att få se Nanna Blondell i fler internationella sammanhang. Så häng på tåget nu. Börja med att njuta av henne i uppvärvning som givetvis finns på Värvets Instagram. Ja, älskade vänner, jag har en för mig stor nyhet. Den 23 februari, imorgon om du hänger på Värvetlåset, släpps min nya podcast Tack för maten. Det är en förhoppningsvis rätt underhållande kuckalång podcast där du alltså kan laga mat med oss. Och den gör jag tillsammans med superkocken Siri Barje. Prenumerera redan nu. Du hittar Tack för maten i Acast-appen. Och det är ju Acast som ger ut Värvet också, som proddas av Camilla Fågelborg. Jag heter Kristoffer Triumf och jag tackar dig så hemskt mycket för visat intresse. Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.